Tar upp det. Så. Ja, det är bra. Tycker jag.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per.
Hejsan.
Idag är det vårt sista avsnitt för det här året. Äntligen är allsvenskan slut. Den sämsta säsongen på 100 år läste jag i tidningen. Malmö FF vann med 11 poäng. Elfsborg kom tvåa. Häcken trea. Helsingborg och Falkenberg åker ur. Kalmar kvalar mot J-södra. Uppgår Halmstad BK och Degerfors. I dagens avsnitt ska vi dock inte fördjupa oss i allt det där, utan vi ska ta ett helikopterperspektiv på allsvenskan. Vad gjorde säsongen 2020 till allsvenskan 2020? Vi kommer att titta tillbaka på saker som har hänt som vi tror att vi också kommer titta tillbaka på och minnas om 5-10 år när vi sitter och tittar i backspegeln på fotbollsåret 2020. Och då har vi valt ut 6 ämnen som vi tycker symboliserar det här året och som vi tror kommer leva över tid. Och vi börjar, Per, med det självklara, för att 2020 var ju första gången allsvenskan spelades helt utan publik, och det fick ju naturligtvis stora konsekvenser på allt, kan man säga, Per Boman.
Ja, jag ska dock vara ärlig och säga att jag var lite så ambivalent inför säsongen. Det är klart att jag tyckte att det var väldigt, väldigt tråkigt att vi skulle få följa allsvensk fotboll utan en av Europas bästa liksom publikmassor. Men jag satt också så här och var så här, men vad fan, det känns ändå kul och skönt att det trots allt blir fotboll, tyckte jag. Jag var också så här att jag är så pass intresserad av spelet, inbillade jag mig själv, att jag känner att det ger så mycket, att det behöver inte göra så mycket att publiken inte är där. Jag kan ta en säsong utan publik för att själva fotbollen i sig är så liksom fantastisk att följa. Men jag får nog ändå säga då efter den här säsongen att jag var lite fel ute. Det är klart att jag tyckte att det var jättekul att gå på fotboll som journalist och följa matcherna och se hur mycket som helst. Det är klart att det är jättemycket, men jag måste ändå säga att närmare 40% av upplevelsen har ju gått förlorad nu när publiken saknades.
Ja, vi var ju med i en tv-sändning häromdagen och du och jag fick frågan när vi satte för betyg på den här säsongen, och jag öste ju med ett snabbt minus då, att jag tyckte ens att det kom upp till 1+, eftersom ja, det var jag själv som skrev den här krönikan då, att det var det sämsta, ja, sämsta året sedan allsvenska starten helt enkelt. Och då sa du att du ger det ändå 2+, knappt godkänt, 2 svaga plus, med den motiveringen att okej, vi fick ju ändå fotboll. Och någonstans tycker jag att det är en ganska sympatisk motivering du har där, det blev ändå fotboll. Och det är klart att det blev fotboll är ju 100% bättre än att det inte hade blivit någon fotboll alls. Så att jag är också väldigt tacksam för att vi fick en allsvensk fotbollssäsong och att idrotten har kunnat hålla igång under den här coronan. Men det som sen händer då när matcherna väl kommer igång, det går in i någon form av lunk och man börjar förstå hur spelet påverkas av de här tomma läktarna. Då blir serien, ligan, matcherna, det blir svårt att ta på allvar, för det är så otroligt svängiga resultat hela tiden. Det är så en uppenbar, tydlig träningsmatchkaraktär ofta. Och det tror jag helt enkelt beror på att när publiken saknas, då pressas inte prestationerna till max 90 minuter av matcherna. David Fällman har ju han vrålar ju när Hammarby möter Hammarbys mittback Fällman, han vrålar ju när Hammarby möter Örebro i en match här på en av sina lagkamrater, spring eller byt, så det liksom ekar på de här tomma läktarna. Och den kravställan kommer ju normalt sett så kommer den från publiken, men nu finns inte den där, så i det här fallet fick Fällman ta den. Jag tycker den säger väldigt mycket om att det publiken som kravställare försvinner, och då har vi hela tiden prestationer på 80-90% kanske. Det blir inte maxprestationerna i matcherna. Och då blir resultaten blir som om det är träningsmatcher helt enkelt. Det kan gå hur fan som helst i matcherna. Och det tror jag också är en väldigt stor förklaring till att tabellen ser helt tokig ut på många sätt. Till att Varberg och Mjällby har kommit så himla högt upp till exempel och tagit så mycket poäng. Så att oerhörda konsekvenser har det fått att spela utan publik. Och det sammantagna, min sammantagna slutsats när jag tittar på spelet, det är ändå att det här året har inte riktigt gått att ta på allvar.
Nej, men det är relevant och jag tänker två saker kring publiken. Och det första är ju att det här med att det inte har varit någon publik, det är en av få positiva saker är ju att vi som har varit på plats har ju fått hundratals vinklar efter matcherna när vi har hört allting som spelare och tränare har sagt.
Det har varit, 100 bara från Värmblom.
Ja, men typ så. Nej, men det har varit faktiskt jätteintressant att få så tydlig bild av vilken typ av kommunikation som är mellan spelare och ledare och sådär, och jag hoppas att vi har kunnat föra vidare det på något rimligt sätt så att även alla läsare och lyssnare har också fått vara med på det då.
Andreas Almla, jag har sagt i den sista matchen mellan Kalmar och Häcken där båda lagen mot slutet var nöjda med 0-0, så lär ju han ha sagt i den andra bänken att tar ni det lugnt så tar vi också det lugnt. Så stod de typ och dutta bollen de sista minuterna i den matchen. Lite Sverige-Danmark där 2004.
Så är det, och det andra saket jag vill säga om publiken, det är att jag har sagt det tidigare men jag tycker ändå det är relevant att ta upp under det här ämnet, det är att det fanns två stycken saker som vi trodde skulle påverka allsvenskan sportsligt väldigt mycket. Det var ingen publik på matcherna och dessutom jättemycket matchning under kort tid, alltså många matcher i veckan. De två sakerna var vi fundersamma kring hur det skulle påverka allsvenskan. Jag trodde då att storlagen skulle missgynnas av att det inte var någon publik, men jag trodde att de skulle gynnas mycket mer av att de har så breda trupper, så ofta två spelare på varje position, att de skulle kunna rotera mycket mer lyckosamt än de så kallade bottenlagen och nykomlingarna och mittenlagen, att det skulle gynna dem mer än vad de missgynnade så att vi inte var publik. Det var ju såklart helt fel, fick jag ju den spaningen. Uppenbarligen är det så att många av bottenlagen har klarat av att rotera och mittenlagen, eller de fattiga lagen har klarat av att rotera på ett alldeles utmärkt sätt, trots mycket tunna trupper. Samtidigt som storlagen, topplagen har haft otroliga bekymmer av att spela utan sin hemmapublik. Så det ena saken har ju faktiskt betytt mer än den andra.
Ja, men eventuellt, jag tror jag du ska tillägga det, för jag tror ändå att din spaning är korrekt. Alltså, jag menar, Malmö FF har ju den överlägset bredaste truppen och dansar ju hem serien som sagt med vad blir det till slut, 11 poäng va?
Ja, 10.
Så att det är klart, och jag menar det här med att så många av de andra så kallade storklubbarna, storstadsklubbarna, inte har kunnat utnyttja sina breda trupper bättre. Det får ju nästan bli föremål för forskning här för eftervärlden. För att det är ju märkligt. Och det är möjligt då att publikfaktorn överskuggar det här. Men det borde det rimligen inte göra. Jag menar, lag som Hammarby, Djurgården, AIK, IFK, de borde ha fått ut mer av sina breda trupper än de har fått. Jag skulle inte säga att det är inte din spaning det är fel på, det är verkligheten.
Ja, jo, det är bra. Nej, men jag skulle vilja ha en sån, vad det kallas efter Estonia, en sån här haverirapport. Varför de här storlagen överhuvudtaget inte kunde utnyttja sina breda trupper alls. Jag menar, det är verkligen så att Mjällby, Varberg, många av de här lagen, de har verkligen, 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 verkligen tunna trupper. Jag menar, vad fan, Varberg har bytt in division 1-spelare liksom, vissa matcher har spelat med 8.
Ja, Sirius.
Och Sirius, för den saken skulle vi ha otaliga exempel på det. Så att, nej, det kan de inte skylla på avsaknaden av publik i storklubbarna.
Nej, men jag tror att när vi som sagt tittar tillbaka på det här om 5 år, då kommer vi se det här som året då det spelades utan publik och det fick liksom tillföljd att storklubbarna svek. Sen varför är de inte klara att utnyttja sina bredare trupper, som sagt, det får bli föremål för forskningen helt enkelt.
Med det gyllene undantaget Malmö FF som vi sa, som fortsätter med sin enormt imponerande hemmaform som de har haft de senaste åren.
Ja, vet du vad jag tror där? Jag tror att den att pressas till att leverera på max, som jag tror publik bidrar till väldigt starkt i idrotten fotboll. Jag tror att för Malmö FF så fungerade moroten att Sveriges rikaste och mest framgångsrika klubb i serien att de inte hade vunnit på 2 år. Mm. Jag tror att det fanns med som en vad säger man, en X-faktor där som gjorde liksom att de hade plötsligt det här året mest att spela för på något sätt. Att det kunde inte gå ett år till. Nej. Utan att de skulle vinna. Och nu fick de också liksom någon slags gyllene chans när det blev hela havet stormar. De började inte permittera i sina spelare i början och så här, för de har en ekonomi. De hade den här breda truppen, de kunde till och med förstärka den. De kunde till och med försvaga den, för de var tvungna att skicka ett par kvalitetsspelare för att få bättre balans i truppen.
Och aktivt undvikit att använda liksom starka truppspelare också.
Ja, så att och någonstans tror jag det här fanns där. Det fanns den här drivkraften. Vi har fan inte vunnit på 2 år. Det går inte att vi inte gör det 3:e år.
Mm. Nej, så är det.
Och det gjorde att just Malmö FF höll genomgående, skulle jag vilja säga, utöver precis i början då det var väldigt konstigt allting, så höll de ju en genomgående högre lägsta nivå också, och de levererade på topp när det som verkligen behövdes som mest. Mm. Så det är väl det bestående intrycket egentligen av Allsvenskan 2020, att det spelades utan publik. Det blev en påminnelse hur viktig publiken är för, ja, inte bara Allsvenskan utan för idrotten fotboll, hur liksom tätt sammankopplad publiken är i sin påverkan på spelet. Det här är en jätteskillnad mot andra idrotter. Tennis, man diskuterade på redaktionen igår, man får ju fan inte prata bara för någon råkar serva samtidigt. Det är ju helt annorlunda i fotbollen. Och det blir oerhört tydligt ett sånt här år. Så det är ju bara att hoppas att pandemin så snart som möjligt tillåter att publiken kan släppas på läktarna igen. Så att det blir som vanligt ur det perspektivet. Men det var inte bara det som hände 2020. Det var ju också en säsong då, i alla fall under 1,5 månad, så vågar jag nog påstå var alla som är intresserade av allsvensk fotboll, alla deras båda ögon var riktade mot en och samma klubb, nämligen AIK, som ju på många sätt kollapsade inför öppen ridå. Och ja, det var helt enkelt ett skådespel som få kunde slita sig från.
Ja, men så är det ju. Simon Bank skrev en bra krönika om det, att liksom det finns, alltså hela Sverige engageras av ett AIK som går dåligt. Att det är nästan en förhäxande upplevelse att följa, liksom att liksom det är så stora känslor i omlopp att man dras med i det, för man själv inte har några liksom speciella känslor för klubben. Alltså det är ju det som jag sa, AIK upplevde ju flera säsonger. De upplevde liksom 3-4 års säsonger på en säsong, och det är fascinerande att följa den. Framförallt den resan mot galenskapen som var på väg att inträffa då under sommaren. Resan ner till botten av det totala vansinnet som man kände låg där och lurade. Liksom. Det var liksom, om vansinnet låg på källarvåning 20, så var de nere på 19 nästan. Liksom. Det var på den nivån av att det var kändes att på väg att bli total katastrof runt klubben. Och det är spännande att titta på. Jag tror inte någon, jag tror alla som är intresserade av allsvensk fotboll, tror jag verkligen följde AIKs matcher, även om de mötte Falkenberg borta eller vad det nu än var under den perioden. Och det var jävligt spännande helt enkelt. Och det jag får ge AIK är att de är en klubb som inte, även när det går dåligt, så kan man ofta liksom, jag vet inte hur säga det, många andra klubbar som inte är vana vid motgångar, de blir jävligt stingsliga när det går dåligt, man får inte tag på dem, man kan inte prata med dem. AIK är lite vana vid det, så att de är på något sätt, jag vet inte, tillgängliga.
Ja, men den här gången var de stressade. Det var stressade på många håll. Det finns ju många liksom delar som leder mot den här då våningsplan 19, eller vad du beskrev det som. Och jag menar, det börjar ju någonstans i, det börjar ju egentligen i slutet av 2019 redan då jag upplever att AIK och många andra, kanske man är väldigt starkt influerad av Hammarbys lyckade säsong, och man tycker att man själv var ett alldeles för tråkigt spel, man måste skapa en mer energigivande fotboll från ledningens sida. Så att sportchefen Björn Westerholm då ger ju det här uppdraget till Rickard Norling att ta fram ett spelsystem helt enkelt som ger en större energi. Norling förankrar i sin tur det här hos ett antal spelare, och det landar senare att man försöker göra någon form av kopia på Atalanta, alltså en extrem man-man-fotboll. Jag menar en strategi liksom som som den här delen av planeten inte har skådat sedan 70-talet och man var vanligt, vilket innebär liksom att spelarna får springa otroligt mycket mer, kanske inte de offensiva spelarna, men de defensiva spelarna får jaga något så in i helvete. Jag minns ju en match mot IFK Göteborg där AIK Sebastian Larsson jagar ju kors och tvärs efter Alhassan Yusuf. Alltså det blev extrema situationer och man kör ju det här in i kaklet trots att det då den här pandemin briserar och det blir stora osäkerheter på alla andra håll med ekonomi och allting. Ändå bestämmer man sig in i säsongen som blir uppskjuten för att ligga fast med det här. Med det täta matchschemat så ska man ändå spela den här extremt energikrävande fotbollen som ju var väldigt fascinerande att följa rent taktiskt och som säkert kan ha en framtid på många sätt i någon mer förfinad form och när man hinner jobba med det längre och så. Men här blir det ju bara den här hissen fortsätter mot det här katastrofvåningsplanet steg för steg för steg utan att någon egentligen gör någonting och Norling får utbrott på spelarna i en intervju efter Varberg match och sen så slutade det då med att de måste sparka Rickard Norling och han håller presskonferens och där han liksom ja men mer eller mindre underförstått lägger över ansvaret på Westerholm och de har ingen ny tränare klar och då har man hamnat i den här ja men kokpunkten där alla blickar är riktade mot AIK. Det känns som att de har slängt bort precis allting de har byggt upp under några år med SM-guldet och sen missat Europa och hamnat i den här situationen där de har ingenting kvar. Och sen vore de ju någonstans, inte AIK, om de inte har löst det här ganska hyfsat ändå. De fick fram 10-15 miljoner, värva in bra nyförvärv, få en ny bra tränare på plats och avsluta ju säsongen på ett sätt som gör att fansen idag kan känna framtidstro igen inför nästa år. Och nu står de plötsligt ganska väl rustade inför 2021. Det är som du säger, det är 4 säsonger igen.
Och det man kan säga om det är att om man mäter vilka klubbar och lag vi har pratat om i den här podden, liksom, då tror jag ändå liksom AIKs säsong är det vi har pratat allra mest om och deras överväganden fram och tillbaka. Du och jag har debatterat Norling och vi har pratat om allt möjligt, hur mycket som helst. Om man jämför då med till exempel Hammarbys relativa fiaskosäsong då, det har ju inte varit lika djupa dalar som AIK, så har de ändå också haft en riktigt jävla tung säsong, men det är inte alls för att riktigt samma uppmärksamhet kring det. Det är klart att det var ju för att de har ju aldrig riktigt hotade av nedflyttning, men man hade ju också mycket högre förväntningar på Hammarby inför säsongen, men på något sätt så hamnade det ändå i skuggan av AIKs riktiga kräftgång.
Ja, och det tror jag handlar om det. Dels så var ju AIK indragna i bottenstriden direkt. Sen är det ju också det är ju stora karaktärer och profiler. Jag menar, Rickard Norling är ju en av allsvenskans starkaste profiler. Alla vet vem Norling är. Han har 2 SM-guld. Han är tätt förknippad med AIK. Men han har vunnit guld med Malmö också. Han är ju en person som väldigt många har starka åsikter kring, oavsett det är positivt eller negativt. Björn Westerholm är ju en känd profil som har varit länge i allsvenskan. Det är ett namnkunnigt lag. Det är landslagsspelare som Sebastian Larsson som finns med i det här och har stått bakom någonstans och så. Så att det är klart att då blir ju vågorna väldigt höga.
Ja, men så är det ju. Och jag pratade med en kille som heter Kristoffer Kviborg som driver så här AIK-podd, den här Testa Stör, och han sa att intresset för den var enormt när det gick som allra sämst för AIK. Jag träffade honom på de maskerna och berättade att det var ett enormt lyssnarintresse för
podden. Ja, för då är ju alla inne och lyssnar. Vet du,
som totala skadeglädjen då. Liksom. Ja. Totala skadeglädjen. Och jag tror att det är, jag vet att AIK gillar ju att prata om sig själva som liksom störst, bäst och vackrast och så, men vad gäller den här saken så är de nog det. Det är nog den klubben som flest är engagerade av just i den här typen av katastroflägen.
Men är det inte AIK också att nu då ändå någonstans som jag är inne på studsa tillbaka någonstans? Och jag tror ju att AIK-fansen tittar fram mot 2021 med ganska stor tillförsikt alltså. Det känns ganska bra av AIK. Det måste kännas som att okej, vi kanske är ett av topp 3-lagen i 2021. Varför skulle vi inte vara det med den trupp vi har?
Hade de avslutat, jag håller med dig, alltså, nu tror jag de går in med liksom 3+-känsla. Hade de bara avslutat de 3 sista matcherna också med lite bättre offensivt spel, då hade de gått in med en extremt, alltså nästan det näst lyckligaste laget i Allsvenskan. Nu är det nog lite mer varsamt ändå, ja, men ändå optimistiskt.
Jag tror inte man ska lägga för mycket vid de här 3 sista matcherna.
Nej, men
jag kan hålla med att fansen kanske då, men om jag då ska morska upp de här fansen lite grann så kan jag säga så att jag tror inte på samma sätt som att det ska dra för stora växlar och att Mjällby tar ganska mycket poäng 3 sista omgångarna. Ska man dra så stora växlar att AIK kanske förlorar de här 3 sista. Det är rätt mycket cirkus och det är många som har slutat spela och checkat ut och allt vad det heter de här sista omgångarna. Så att jag tror att det AIK gjorde när Lustig och alla de här var på plats, när det gällde någonting, när Jellak hade hittat sitt 4-4-3, det är det AIK som jag tror att vi kan få se 2021, fast ännu lite bättre.
Det kanske var ett dåligt exempel om innan att ta Hammarby, men det var det jag kom på först. Men om man tar det kanske mest relevanta exemplet. Vilket lags kräftgång engagerade Sverige mest? Blåvitt eller AIK? Det är AIK 100%, va?
Ja, det är AIK i intensitet och att det sker ju så dramatiskt under en mycket kortare och mer explosiv tid, så att säga. Ja. IFK Göteborgs elände var ju någonstans mer utdraget, men kanske aldrig riktigt så alarmerande som känslan ändå var i AIK. Däremot pågick ju Blåvitts besvär längre den här säsongen, det kan man säga.
Man kan säga så här, AIK hade fler absoluta bottnar. Den absoluta botten för Blåvitt var 4-0-förlusten hemma mot Hammarby, tror jag, Ferran Sebila och huvudansvar. Då känner man att det kan gå åt helvete.
Då har de ju sparkat en tränare och inte fått någon ny på plats och förlorar med 4-0 och bottensträcket trycker allt närmare och det är 10 matcher kvar och ingen vet. Det är klart att det läget är ju kanske rent logiskt ännu mer utsatt än vad AIKs var då 10 omgångar tidigare. Men som sagt, det blir inte samma svallvågor runt någon annan klubb i jämförelse med AIK. Alltså de Blåvitt-fansen är ju lika förtvivlade givetvis, men det finns inte den skadeglädjen runt Blåvitt på samma sätt som det gör runt AIK. Bra. En annan sak som stack ut 2020 var att vi fick se, och det här är en betydligt mer positiv grej, det var att vi fick se den kanske bästa centrallinje som allsvenskan skådat under 2000-talet. Och då tänker jag på Malmö FF med mittback Anel Ahmedhodzic, mittfältare Anders Christiansen och anfallare, då släppande anfallare Ola Toivonen. Det finns väl egentligen bara en centrallinje som kan hota där, och det var ju vad Djurgården ställde upp med 2002 med Isaksson i mål, Ren, Källström, Elmander. Och nu ska du få den grannlaga uppgiften Per Boman och säga vilken av de här centrallinjerna var egentligen bäst.
Oj. Ja, det får ge mig lite betänketid. De är lite olika upplagda också. Vi har ju på ena stället så har vi en mittback, mittfältare, anfallare. På det andra har vi målvakt, mittfältare, anfallare och ingen försvarare då.
Man kanske ska ställa dem mot varandra, så man kanske ska se dem mer som att om vi alltså nu då 18 år senare fortfarande minns tillbaka centrallinjen 2002, Djurgårdens centrallinje, så kanske vi på samma sätt kommer minnas tillbaka om 10-15 år, så kommer vi prata om Malmös oerhörda centrallinje, att de liksom får symbolisera och representera olika delar av historien, så att säga.
Ja, men det är bra, alltså man ska nog fokusera på hur pass överjävligt bra just Malmös var i år. Vi tar ju varje år ut de 50 bästa spelarna i allsvenskan, tar den uppgiften på allvar, tycker att det är viktigt att göra det ordentligt. Och det är klart att man funderar, ska vi verkligen ha 3 spelare från samma klubb högst upp? Var det verkligen så? Var de verkligen bäst? Men ja, vi landade i att Christiansen, Toivonen och Ahmedhodzic var de 3 bästa spelarna. Och det är extremt ovanligt att ett lag har de 3 bästa spelarna på det sättet.
Vi har aldrig satt det när vi har tagit ut 50-listan tidigare, va?
Nej, aldrig någonsin. Och jag tyckte att det faktiskt var så det här året. Malmö var så pass överlägsna och de hade 3 stycken spelare som var så pass överlägsna. Christiansen har för övrigt vunnit den där tävlingen som vi gör då 4 gånger av 5. 4 gånger av 5 senaste åren, och det är ju sensationellt.
Ja, det är ju Zlatan-klass i guldbollen.
Så är det. Och sen så har vi Ola Toivonen också som ju liksom, jag tror inte han själv tycker att han har gjort en av sina bästa säsonger i karriären, men ändå har han en sån grundkvalitet och sånt exceptionellt spelgeni givetvis att han flyger upp rakt upp i höjden på den listan.
Ja, och det var ju ett kvitto på det är ju också Anders Christiansen blir ju intervjuad av vår kollega Johan Flink här och får ju lite frågor om den här 50-listan, och det är ju intressant för att han var ju mycket väl medveten om att han hade vunnit det här 4 gånger. Det hade han ju bra koll på, det satt han en stor ära vid, så att det var ju ett bra kvitto. Och sen så får han ju också frågan vad han tycker i övrigt och vilka som har varit bra i år, och då är ju just Ola Toivonen den första han nämner. Han menar på att han kommer hem och ger vårt spel en helt ny dimension. Och det tycker jag verkligen att den gör, eller att Ola gör. Sen kan man fråga sig, vad säger det mest om? Säger det mest om Allsvenskan 2020, eller säger det mest om Ola Toivonen som kommer direkt från liksom en isoleringskarantän i Australien och kliver rätt in och utan han varit med på 2 kvadrater möjligen på träningen och kliver rätt in och dominerar. Det kanske också säger en hel del om den här säsongen, men det är klart att Ola Toivonen har ju varit på en väldigt hög nivå under sin karriär. Det är inte så länge sedan han spelade fotbolls-VM, och han är ett ganska bra exempel på det vi pratar om när vi pratar om att svenska landslagsmän som sitter på bänken i Europa kan gå lite halvknackigt. När de väl kommer hem till Allsvenskan så är de på en så hög nivå så de tillför bara ren klass.
Jag tycker det var länge sedan nu vi fick en hemvändare som inte riktigt levererade. Jag menar, under en period så var det inte helt ovanligt. Hade man så här, ja, men Daniel Andersson var ju faktiskt inte jättebra. Han var ju bra när han var med i landslaget när han var i Allsvenskan, men han var ju aldrig riktigt extremt dominant i Allsvenskan. Om jag minns rätt, han var ju mittback något år 2009-10 var han väldigt bra. Men som inmittfält tycker jag aldrig han hade den där riktiga, riktiga höjden i sig. Anders Andersson är ett annat exempel. Ja, det finns väl fler än så. Den sämsta, någon, ska man inte säga, men en av de sämre, Fredrik Söderström. Det var ingen bra hemvändare. Men förstår jag menar, jag upplever ändå att nu blir det mer och mer så att hemvändarna i princip alltid är dominanta, bortsett från då en klubb den här säsongen i Blåvitt.
Jag skulle precis säga det. Blåvitt har tagit hem 4 dinosaurier där alla har varit lika halta, med undantag av Bjärsmö som jag har kommit igång fint under och kanske varit Blåvitts bästa spelare, och där tror jag faktiskt också att både Wernbloom och Jakob Johansson kommer göra fina år 2021. Det känns som att de går i den riktningen, mer tveksam på Sebastian Eriksson dock.
Ja, precis så är det, och det får man ju ta tillbaka då. Jag var en av dem som var i den här podden mycket kritisk till att man tog hem Bjassmy, mycket för att jag tyckte att nu var det ett stort sjok liksom, det var för många på en gång och då kan man väl skita i Bjassmy, tänkte jag. Jag tror att man ska skita i både Bjassmy och Sebbe Eriksson, men då får man ju åtminstone backa på en av punkterna där.
Ja, men nu var det centrallinjen i Malmö vi egentligen var på, ja, där, och den spelar vi inte har nämnt så mycket om då, det är ju Anel Ahmedhodzic då. Han är också en bärande del i den här centrallinjen som en mittback som, ja, men som är så fascinerande och intressant på väldigt många sätt. Dels att han får det här stora genombrottet då vid 21 års ålder, går in i landslag och dominerar Allsvenskan, blir bästa mittback, och att han, ja, helt enkelt att han gör det när han är 21 utan att man egentligen riktigt var förberedd på det. Så att hans resa är ju väldigt intressant att följa, och den är liksom den morot för många unga spelare att titta på, att man behöver liksom inte vara bäst när man är 17 liksom, utan du kan kliva in och dominera när du är 21. Det kommer gå lika bra för det.
Det finns 3 saker som jag har varit sjukt imponerad av Ahmedhodzic i år. 1, snabbheten, att han trots att han är så lång och gänglig så är det väldigt få som löper ifrån honom på 30 meter liksom. I princip ingen, han hinner ju alltid fatt. Det är imponerande som fan. Det andra är såklart hans förmåga att sätta upp passningar, hårda passningar centralt upp på Christiansen liksom. Sådana som skär igenom 1 eller 2 lagdelar. Och sen tänker jag också på ju mer den här överlägsna typen han har varit mot slutet. För du vet, när man ser en ung mittback i början, så när de har hård press i ryggen så kommer de alltid rulla hem bollen till målvakten, eller hur? I princip alla fall. Och då får man fokusera mycket på att få en bra tillbakapassning så att det inte studsar för mycket, att det blir dåligt. Alltså om man är pressad så måste man göra det bra. Ju längre säsongen har gått, desto mer säger jag att varje gång Ahmedhodzic har någon i ryggen, då börjar han fundera på, ska jag vända om till höger eller vänster för att ta med mig bollen upp i anfallet igen? Han är så opressad liksom. Han kan ha en riktig jävel i ryggen. Ändå så kommer han försöka vända upp med bollen och starta ett anfall. Han behöver inte ens rulla hem bollen till mittbacken eller till målet längre. Det låter kanske banalt, men jag upplever att det är ett tecken på hur oerhört bekväm han är och hur han redan har vuxit ur den här serien på något sätt liksom.
Ja, vi brukar ju prata om det när spelare ska gå och när man är mogen för det och så, och det vi alltid säger, och ja, det är inte bara visa sig givetvis. Nej, men det är ju att när man dominerar en serie då ska man lämna den, och det går inte att analysera när Ahmedhodzic år på något annat sätt än att han har dominerat Allsvenskan det här året, så att han ska ju iväg nu så fort som möjligt bara, för att stannar han då kan jag hålla med om att okej, då kanske man faktiskt stanna för länge. Han behöver sticka iväg nu, han ska inte vara kvar i Malmö på något Europa-äventyr. De löser det, de kan fylla upp det där på ett bra sätt, men Anel Ahmedhodzic, han är flygfärdig, han är redo att lämna Malmö FF, och det tror jag han kommer göra i det här fönstret också.
Ja, och jag får säga det att han har ju rätt sitt val, men för mig personligen så är det en sorg att han inte kommer spela i svenska landslaget. Det är en av få spelare som verkligen kommer saknas som har valt bort Jannes landslag.
Ja, det är bara att skriva under på det. Vi lämnar den centrallinjen, den bästa i alla fall på 18 år som allsvenskan har skådat. En annan sak 2020 var ju att den fysiska fotbollen fick sin revansch. Och vad menar vi egentligen när vi säger så då, den fysiska fotbollen? Jo, men då tänker vi lite så här att man behöver inte backa bandet så himla långt bak i tiden. Det är 3-4 år så var det en trend som lite enkelt uttryckt handlade om att possession-fotbollen var framtiden. Nu har ju den där pendeln helt svängt ifrån det. Tittar vi på de tre, ettan, tvåan, trean i allsvenskan, så har vi Malmö FF där som ju utstuderat har sekundregel i hur man snabbt ska gå till anfall. Det var också den tydliga skillnaden mellan årets Malmö FF och fjolåret, så att man är mycket direktare, mycket snabbare framåt. Därefter har du Elfsborg som är precis likadana, ännu mer extrema egentligen i att snabbt spela bollen framåt, ha speed, inte vänta till motståndaren organiserat sig. Och sen har vi Häcken då, som på många sätt också liksom är ett omställningslag, bygger på försvarsstyrka och så här. Så att plats 1, 2, 3 är väldigt tydligt fysiskt starka lag som har haft stor framgång. Alltså lag som, och framförallt lag som inte väntar in motståndaren och har liksom bollidé som någon slags idé i sitt spel, utan snarare att man har en idé att slå till så fort som möjligt när motståndaren är mindre samlad. Jag skulle säga att det är tre lag som liksom är mer internationella i sitt spel.
Ja, exakt. Och sen som så lägga till då Varberg och Mjällby, många till av de lagen som också har den typen av fotboll. Sen så upplevde jag att jag intervjuade Henrik Rydström i höstas.
Det är ju exemplet som sticker ut då, som är kvar i den här mer possession-inriktade fotbollen då.
Och då ställde jag frågan så här: har allsvenskan övergivit utpräglade bollinhavet igen efter några år när det har varit högsta mode då? Det är ju väldigt förenklat att säga utpräglade bollinhavet, men jag tror alla förstår vad man menar när man säger så. Och då säger han, svaren så här: ja, helvete, så är det verkligen. Det var många lag som influerades av Barcelona och deras efterföljare. Många tränare tyckte det var häftigt, men det går i cykler. Nu är det andra hållet igen. Vi har känt att allsvenskan blivit väldigt cynisk igen. Jag kan också gilla fasta situationer, långbollar och att vinna andra bollar. Var och en blir salig på sin tro. Men vad händer med svensk fotboll om för många lag hemfaller åt riskminimering igen? Och det tyckte jag var intressant. För att jag menar, jag förstår var Rydström kommer ifrån. Jag tycker han har lyckats väldigt bra med det han skulle göra. Han har gjort något helt annorlunda. Men det jag gillar är att nu finns det två stycken motpol igen. Liksom. Det är mer dynamiskt igen. Varje spel ser krispigare och tydligare ut när det ställs mot något helt annat. Och det tycker jag är lite spännande och roligt att vi har fått kanske en balans då mellan lite olika filosofier igen, lite olika typer.
Ja, sen så tror jag aldrig att det är någon fara heller att pendlar slår, utan det gör de liksom. Men resultatet blir också att om en pendel slår långt åt ena hållet, det blir mycket possession som det var ett tag här, ja då kommer du garanterat få ett antal lag som kommer jobba i en annan riktning. Nu kommer vi ha det här ett tag och då kommer du säkert få svar som drar tillbaka pendeln igen. Det där är ju liksom ett växelspel som kontinuerligt pågår och det knuffar ju liksom utvecklingen framåt någonstans. Däremot tror jag att fysiken, alltså farten i spelet, den kan man aldrig egentligen förhandla bort. Det är egentligen det som under hela fotbollens utveckling, man kan säga kontinuerligt hela tiden, blir bättre och bättre och bättre och bättre. Det är att det går fortare och fortare och fortare och fortare. Det kommer det alltid göra. Jag tror man är farligt ute om man försöker förhandla bort snabba anfall som en del av sitt anfallsspel. Sen så behöver man inte bara ägna sig åt det. Det är inte det jag säger, men jag tror att förhandlar du helt bort effekten av att slå till när motståndaren är oorganiserad, att göra det så snabbt som möjligt, då är du väldigt illa ute. Ytterligare ett exempel som inte har med någon tabellplacering att göra, det är väl att man kan säga att Poya Asbaghi får sparken i IFK Göteborg och ersätts av Roland Nilsson. Där gör man också ett skifte. IFK Göteborg är ju en av klubbarna då som går ifrån det här som var mer dominerande till något annat. Man kan ta IFK Norrköping som är kvar som ett bra exempel på ett lag som är en kombination av lite olika världar.
Jo, men jag tycker ändå det är relevant att nämna just Norrköping, Hammarby och Blåvitt. på olika sätt besvikes i år allihopa, och de har ju företrätt den nya linjen mycket liksom, och de har åkt på smälla på fingrarna i år. Det säger ju inte att deras projekt är helt döda för det liksom, framförallt Norrköping och Hammarby, men det är ändå intressant. Sen har vi då som du sa Sirius, ett av få exempel på ett lag som då har hyllats och uppskattats mycket för den fotbollen de har spelat. Sen har det ju trots allt till slut då bara lett till en 10:e plats.
Ja, och sammanfattningsvis kan man väl säga att i grund och botten handlar ju allting om hur bra man gör något också. Spelar du den fysiska, snabba anfallsfotbollen på ett väldigt, väldigt bra sätt, ja då kommer det vara vägvinnande. Men gör du det på ett dåligt sätt, ja då kanske det bara som Rydström lite inne på ramlar ner i långbollar och förlorar andra bollar. Men om du som Elfsborg har Okomo som sätter de här projektilerna från egen backlinje, och du har snabba yttrar i Jesper Karlsson, Rasmus Alm och Ockels och vilka de har haft, Johan Larsson fyller på, ja då kan du få en väldig effekt på det. Har du liksom ett possession-spel som IFK Göteborg som slutar i att motståndarna alltid samlade när anfallen kommer, och det blir ett rullande från långsida till långsida, ja då är du inte särskilt bra. Men gör du det som Sirius har fått till det under en period, särskilt i år, ja då blir det är ju plötsligt väldigt intressant och effektivt. En skillnad jag tror man kan peka på dock, jag tror att det är med begränsade resurser egentligen över tid är svårare att spela som Henrik Rydström vill göra. Jag tror det kommer vara väldigt svårt att år efter år leverera den fotbollen på den nivån med ett lag med begränsade resurser.
Ja, det är bara poäng, förfall så det är svårt att behålla sina lag då. Behålla de spelarna som har varit nycklar, just eftersom det krävs en större, en längre inlärningsperiod för de lagen också. Spelarna måste ha längre tid på sig att komma in i det spelet, och sen när man plockar bort avgörande delar av det så är det svårt att upprätthålla den fina nivån.
Så är det. En spelare, för att göra en liten radioövergång då till vår femte punkt som formar Allsvenskan 2020. Det är att 2020 var året då vi fick stifta bekantskap med Isak Bergman Johannesson, och frågan är då om han är kvar i Allsvenskan 2021 eller om han nu blir då den här försäljningen som vi har spekulerat en hel del i, att han kan bli Allsvenskans dyraste övergång någonsin. Den första spelare att kosta ett tresiffrigt miljonbelopp, alltså över 100 miljoner kronor. Vi har ju länge kallat Isak Bergman Johannesson som den största talangen i Allsvenskan. 2020 var ju året då den här 17-åringen då kliver ut och är en jag ska inte säga att han dominerar Allsvenskan på samma sätt som Ahmed Hodzic, för det gör han absolut inte. Men han är en färdig allsvensk spelare på många sätt, utifrån hur mycket speltid han har, utifrån hur mycket poäng han gör, utifrån vilken roll han har i Norrköping. Och det här gör han alltså som 17-åring.
Ja, exakt. Han är 4 år yngre än Ahmed Hodzic. Och ja, han är ju den största talangen Allsvenskan har sett sedan Alexander Isak. Och det har vi sagt ett antal gånger. Sen var man ju jävligt uppeldade ett tag där vi runt september kanske, augusti-september, när man liksom, ja men han fortsatte ösa in assist och man kände verkligen att nej, men det här kommer säljas för runt 100 miljoner eller mer. Så där. Nu kanske man kylts ner lite igen. Men
vad fan är det du som har drivit det här med att han ska kosta under 100 miljoner?
Ja men jag har tänkt att om det är någon som ska göra det så är det han i alla fall. Dessutom har Jonathan Levi kommit till understöd och sagt att det är liksom, i princip sagt att det är ett fiasko om man inte säljs för mer än 100 miljoner.
Jag har ju i två långa intervjuer försökt dra ur Peter Hunt att de har en prislapp på 100 miljoner på honom, men han vägrar ju tillstå det.
Ja, men jag tycker inte det är orimligt med den typen av summor, sett att vi har talanger som Gigovic och Almqvist som jag nämnt tidigare som inte når upp till bröstkorgen på Isak Bergman Johannesson i talangnivåer och säljs för 30-40 miljoner. Det är klart att Isak Bergman kommer säljas för mycket pengar. Och jag hör, det är nog intressant för sån som Jens Gustafsson då, som har faktiskt gett Isak Bergman Johannesson 25 starter i år. Det ska han ha respekt för, eller hur?
På 4 olika positioner också, får man väl säga. Han har ju varit ytterback, han har varit ytter, han har varit mittfältare, han har varit offensiv mittfältare.
Så är det ju. Men 25 starter, det är bra. Det var liksom, inför säsongen så var det nog många som tyckte att bra om man får göra 10 starter ungefär. Nu har han fått göra 25 starter, kanske har det påverkat laget, men jag tror inte det, för det är inte Isak Bergman Johannesson som har sackat allra mest av spelare. Det är de rutinerade spelarna i Norrköping som inte har levererat. Han har ju faktiskt levererat med nu 9 assist och 3 mål.
Jag tycker att han jag tycker att man kan ifrågasätta vissa gånger då de har satt ner
som
honom
vänsterback,
som vänsterback alltså. Absolut. Men det har ju också hängt ihop med att de inte har haft något, de har ju inget jättebra alternativ där. Ja. Lars Krogersen som kan användas överallt har ju emellanåt gjort det bra på vänsterbacken, men till och med han har ju för fan haft problem att spela vänsterback i Norrköping, och då förstår man ju att det är fara och färde att de behöver förstärka upp den positionen. För att jag menar, Isak Bergman Johannesson, han är mycket, men han är trots allt 17 år och han är fan ingen vänsterback.
Nej, precis, så är det ju. Nej, men han är det, vi, själva anslaget för det här avsnittet är ju saker vi kommer komma ihåg längre fram. Man sitter ju ofta på om att 2016 var året som Alexander Isak slog igenom. Man minns mycket från det året utifrån hans utveckling.
21 var Zlatans år liksom, när han spelade allsvenskan, när han vräkte in den ur död vinkel mot AIK, och han rev muren på Stockholms stadion när han snurrade upp varenda djurgårdare som de kunde sätta ut på planen.
Och jag tänker att Isak Bergman Johannesson borde ha en liknande säsong, men borde se tillbaka på det ungefär likadant. Jag tycker att han har varit en, ska vi se, Nyman har varit bättre, Lauritsen har varit bättre. Sen är han nog delad tredjeplats med Isak Pettersson. Och det är starkt, ett sånt profilstarkt lag som Norrköping är att göra den säsongen.
Haksabanovic har varit bättre också.
Ja, förlåt, okej då. Delad 4 blir han då, ja.
Det är ändå bra, han är 17 år som sagt. Man måste sätta det här i perspektiv. 17 år. Och som vi har sagt många gånger, alltså, han är ju inte liksom som Carlos Strandberg en gång slog igenom, och vi kallar honom för världens största 17-åring som hade en sån oerhörd fysik och vann mycket på det. Bergman Johannesson är ju inte, har ju inte fysiken på det sättet. Jag tror han har rätt mycket att hämta fortfarande i den fysiska delen, även om som många har påpekat han då har ett tempoväxlingar i sig, som då i alla fall enligt Peter Hunt håller Premier League-klass enligt deras egna mätningar.
Men det jag tänkte på, jag började något resonemang om Jens Gustafsson, att han har då spelat honom så mycket. Han vill ju nog egentligen vara med och sälja honom, tänker jag också, att det är ju verkligen en fjärde hatten för en manager att gå ut då med en bang och sälja honom för så mycket pengar, men då får han kanske till och se om han hinner göra det innan han försvinner från klubben. Det känns väl tajt.
Ja, då får han ju snabba sig här nu, för att han har haft så många veckor kvar i Norrköping, eller det kanske till och med kan räknas i dagar, och då tänker jag på Jens Gustafsson då.
Ja, precis, och det är det som är, det är nog lite surt, skulle jag inbilla mig i alla fall.
Det kanske är en maktkamp där mellan Hunt och Gustafsson, vem som ska sälja honom egentligen, och maktkampen förlorar ju sällan Peter Hunt.
Nej, han har ju onekligen gått otroligt starkt ur det här året som vi började med en tornado riktad mot honom från start, och han är...
Det upproret är kväst, han är effektiv.
Ja, det är en riktig
man honom. Mm. Nej, men så att när vi sitter här om 5 år och minst tillbaka 2020, så kan det då bli så, även om den här punkten möjligen är lite osäker, så att vi sitter och tittar tillbaka på, ja men vad fan, det var ju för fan året då Norrköping fick 100 miljoner för Isak Bergman Johannesson som nu spelar i Barcelona och gör det bra.
Låt oss hoppas.
Ja, vi får se. 2020 var definitivt året då Zlatan Ibrahimovic tränade med ett allsvenskt lag. Med betoning på tränare.
Ja, så är det ju. Det är klart att det överskuggade ju allting under en period. Det här året har ju varit så väldigt långt så att det känns som att det var ett par år sedan. Men det är inte länge sedan han var tränare under våren och även under sommaren. Och har ju själv uttalat sig i intervju med kollega Erik Niva att det var nära med Hammarby. Han lockade så mycket av att spela för Hammarby, mycket på grund av att Malmö-supportrarna betedde sig som de gjorde i samma mest, eller Malmö-supportrarna ska jag inte säga, att enskilda människor i Malmö vandaliserade hans staty helt enkelt, och han kände att han fick så mycket hat och sådär, att de inte hade någon förståelse för allt han hade gjort för staden och klubben. Och då sa han att han äggades ju av det och därför var nära att skriva på för Hammarby, att det kändes som att det var 50-50 nästan mellan Malmö och Bayern.
Ja, alltså
Milan och Bayern. Ja.
Hade inte pandemin och att Bayerns kräftgång sen kommit, så verkar det faktiskt som att det var helt enkelt var nära. Om vi pratar om att alla som är intresserade av allsvensk fotboll, alla deras blickar var lockade mot allsvenskan när AIK gick dåligt, så kan man ju säga att den här tiden då Zlatan tränade med Hammarby, då var ju alla Sveriges fotbollsintresserades blickar riktade mot allsvenskan. Det var ju ett oerhört intresse kring de här liksom stängda träningarna på Årsta där Zlatan var med, och det föddes ju många vinklar och tänkbara upplägg, vad han hade sagt till lagkamrater och vad han hade gjort på träningen och vilket slag han var i och så här. Och om man tittar nu då på historien, hur jävla bra han har varit och lyft Milan och jag dominerat på ett sätt som är närmast svårbegripligt, och dessutom är på väg liksom att ta Sverige till EM-guld här, om ni vill säga väl. Så vilken jävla maskin hade han varit i Bayern alltså?
Ja, men man tänker ju allt mer på att, eller fram tills Erik Nivas intervju tänkte jag att Hammarby har missat en historisk chans liksom. De hade en chans att få hem Sveriges bästa spelare genom tiderna till sitt lag där han var sugen på att spela allsvenskan för dem. Och då tänkte jag, missade de det för att de startade dåligt borta mot Mjällby liksom, och att Stefan Billborn inte fick ordning på laget och att det blev så stressat och uppjagat i hela klubben? Missade de den chansen på grund av det liksom? Men nu har han ju återigen öppnat för att det mycket väl kan bli Hammarby i framtiden som spelare då. Och då har de ju inte missat den här historiska chansen. Då har de ju möjligheten en gång till då, och då får vi se om det blir så den här andra gången.
Ja, 2020 var året då Zlatan tränade med ett allsvenskt lag. 2021 kanske blir året då han spelar med ett allsvenskt lag, då han kommer hem efter det där EM-guldet och tar Bayern till SM-guld.
Då gäller det att ha en säg så här, vad är minimum placeringsmässigt? Var måste Bayern ligga i ligan, säg nästa sommar eller säg augusti, för att Zlatan skulle kunna tänka sig att spela för dem?
Jag tror att de ska ligga trea och att det ska vara publik. Jag tror att det måste vara liksom, måste vara lite drag. Jag har 100% förståelse både för Zlatans så här, utifrån hur han fungerar, att det här med statyvandaliseringen, att det väckte någonting hos honom, att han kittlades, lockades och drevs av det här som vi också målar upp, om den här liksom, men duellen som det var på väg att bli då mellan Hammarby och Malmö. Det tror jag lockar honom. Att han då sen liksom, när det inte blir någon publik och ingenting, alltså luften gick ur allting i kombination med att Hammarby presterade dåligt. Men skulle Bayern nu ligga ganska bra till efter man har kört några omgångar i maj, det blir en publiköppning och vi kan få se fotboll på normalt sätt igen, ja, då är det väl inget dåligt karriärslut i så fall, att han kommer hem liksom och kör den allsvenska hösten.
Ja, då blir det,
du har ju varit inne på att du inte vill se det, att det är för stort, det är för mycket att ta in liksom. Det blir inte, det går liksom inte att förhålla sig till. Det blir för, ja, men kungen ska inte röra sig på stan bland vanligt folk liksom. Alltså det Zlatan, han kan vara i Milan, han kan vara i landslaget, men det är allsvenskan, det går inte.
Ja, men jag satt ju där och i somras och mådde lite dåligt, för det kändes som att liksom en gud stiger ner från Olympen liksom, nästan så till vanligt folk, och jag hade väl någon 2+ liknelse, men att det kändes som sockrade popcorn liksom. Det var för mycket av allt. Det blir liksom syntax-error. Man kan inte ta in det. Det är för mycket. Han kommer svälja allting. Han kommer liksom käka upp hela allsvenskan och spotta ut det liksom. Att det blir för mycket, för stort. Men jag vet inte fan om jag kanske börjar vända lite igen nu. Nu när det inte blev så kändes det lite som att det var en missad chans för hela allsvenskan lite faktiskt. Det känns lite futtigt liksom att det liksom inte blev så på grund av lite dålig form från Hammarby. Så nu är jag inte helt säker, men jag börjar kanske luta lite ändå att det skulle vara rätt kul ändå.
Ja, jag kan väl inte säga något annat än att jag hade tyckt det var jävligt spännande om Zlatan kom hem och spelade Hammarby här en säsong. Det hade ju lyft intresset, som sagt. Det gjorde du ju bara, han tränade med dem. Det var de sex, vad ska vi kalla det? De sex ämnen, de sex punkter, de sex delar som vi tror att man kommer blicka tillbaka på när vi av någon anledning blicka tillbaka mot den allsvenskan om sådär 5 år. Har vi missat något, Boman, eller ska vi säga att vi stänger den allsvenska poddbutiken med det här, eller har du något mer?
Nej, jag känner mig otroligt nöjd faktiskt. Tackar för alla som har lyssnat under året. Det,
ja, det var det jag tänkte göra här nu. Jag tänkte tacka dig också för dina kloka åsikter och synpunkter under det här året. Den allsvenska podden är tillbaka 2021. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square en sista gång.
Hur länge?
48.
Ja, det var bra. Det var så bra. Det är mycket. Jag hade mer att säga.
Ja, det är mycket.